Vi ska studera frågan om människans samvete. Och kanske det är den allra viktigaste frågan som vi överhuvudtaget kan ägna oss åt när vi ska tala om hur den kristna tron ska praktiseras i vardagen. Människan sägs ju ofta vara en hög av atomer och molekyler. När jag gick min läkarutbildning på 60-talet så var det en enorm indoktrinering i materialism. Människan bestod bara av atomer och ingenting annat. Därför tycker jag det är så intressant att läsa i skapelseberättelsen, första Mosebok 2:7. Där det står så här att Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Alltså vi är skapade av två råmaterial. Materia, stoft från jorden. Men också livsande från Gud. Och det betyder att vi lever i två världar. Och det är viktigt att vi förstår det här. Därför att sådana ateister som till exempel Richard Dawkins, de är ju så stuva i korken om sina ateism. Därför att de säger så här att om nu en andlig verklighet skulle råka finnas, så har vi ju ingen möjlighet att veta någonting om den. Därför att inget av våra sinnesorgan kan uppfatta något andligt. Utan Gud måste ju vara ett fantasifoster. Det är inte Gud som har skapat människan till sin avbild, utan det är människan som har skapat Gud till sin avbild, som det brukar heta. Men människan är inte bara materia. Vi är också ande. Och även om vi kan räkna upp våra fysiska sinnesorgan, ögon, öron och lukt och smak och känsel och vad det är, så har vi också en förmåga att känna in den andliga verkligheten med hjälp av den ande som Gud har gett oss. Och jag tänkte att vi skulle börja med att bekanta oss lite granna med vad det är i vårt vardagsliv som så att säga har en andlig dimension. De flesta av oss som har kommit upp i någorlunda mogen ålder har gått på pumpen ibland, blivit lurad av någon. Och det kanske var någon som såg väldigt trevlig och sympatisk och fin och underbar ut. Och så blir man grundlurad. Tusenlapparna flög ut genom fönstret. Och efteråt kanske man säger så här att ja, det var det jag tänkte. Jag har som själavårdare mött ganska många kvinnor som har blivit misshandlade i sina äktenskap. Och de brukar berätta att mannen som de gifte sig med var förfärligt trevlig och väldigt uppvaktande och så artig och så förekommande och så generös. Det var chokladaskar och det var parfymer litervis. Det var inte klokt. Men bröllopsnatten var förfärlig. Och sen höll det i sig. Sen var han som förbytt. Och jag brukar fråga, kände du inga varningssignaler innan ni gifte er? Jag tror nästan alla har svarat, jo, det gjorde jag. Men jag förstod inte att tolka dem. Jag visste inte vad det var jag kände. Det är detta vi brukar kalla för dubbla budskap. Ögonen noterar en jättetrevlig människa och öronen hör bara smicker och ljuvligt tilltal. Men inom sig känner man någon sorts obehag, någon sorts ångest, något vi brukar uttrycka det med orden, det var något som inte stämde. Vi kallar det för dubbla budskap. Kärlek utan kärlek. Hur uppkommer den känslan? Jo, den uppkommer så här att din ande möter den andres ande. Och vi kan förställa oss med ansiktet och med munnen och med det vi säger och viftar och gör. Men du kan inte förställa dig med din ande. Den har du inte kontroll över. Och därför, när man känner det där obehaget, när man drar sig lite grann för att se vederbörande i ögonen, så är det ett gott tecken på att man ska vara försiktig. Därför att detta är så att säga din ande i funktion. Det har ingenting med den heliga ande att göra, utan det är din ande och hans ande. Det kan förstärkas om den heliga ande är med på ett hörn och hjälper till. Men det här är någonting som också den mest inbitna heding, kanske även Richard Dawkins, kan känna. Så att det här är på något sätt en livets förutsättning för oss alla. Det fanns i början av 50-talet, jag tror han dog någon gång på... Han dog på 50-talet, i början av 1900-talet menar jag förstås. En filosof som hette Ludwig Wittgenstein. Han var världsmästare i grubblerier. Han var en mycket berömd filosof. Men han kunde göra de krångligaste frågor av de enklaste sammanhang. Och det är väl det som kännetecknar en god filosof. Han började fundera så här. Att om du känner ångest och säger till mig att du känner ångest, hur kan jag veta då vad det är du pratar om? Det jag menar med ångest är kanske något helt annat än det du menar. För jag har ju ingen möjlighet att kolla vad det är du pratar om. Och du har ingen möjlighet att kolla om jag begrep dig rätt. Haha, se där en intressant fråga. Den gick och tugga länge på. Jo, men det är klart. Ångest smittar ju. Om du träffar en god vän på stan och han håller på att gå på mitten av ångest. Ja visst, du kanske klappar om honom och tröstar honom så han går glad därifrån. Och du går därifrån med hans ångest. Det är ju inget märkvärdigt. Det är klart ni vet vad ni pratar om. Om man inte visste det skulle man ju inte kunna göra tabletter mot ångest. Om vi alla menade olika saker. Så att vi har det som kallas för intuition. Och det är en andlig funktion. Den sitter inte bara i högra hjärnhalvan som det påstås, utan den hör ihop med att vi lever i två världar. Två verkligheter på en gång. Människans andliga dimension kan du också spekulera över om du jämför dig själv med en dator. Många neurobiologer påstår idag med bestämdhet att hjärnan är ingenting annat än en stor dator. Men åtminstone kan min dator inte göra mer än vad jag har gett den instruktioner om att göra. Den hälsar mig visserligen välkommen när jag startar den. Men det skulle den göra med en tjuv också som startade den. Så att det där, den där välkomsthälsningen är ju bara något mekaniskt. Men du och jag, vi kan tänka ut nya grejer. Vi kan uppfatta att vi har ett jag. Vi kan just leva oss in i andra människors situation. Det kan ju inga datorer göra. Och det är återigen ett lite annat perspektiv på detta, att människan är inte bara materia, utan vi är också ande. Någon gång på 1970-talet, tror jag det var, så kom det ut en bok som hette Life After Life. Jag minns inte vad den hette på svenska. Men det handlade, boken handlade om det som kommit att kallas för nära döden upplevelser. Alltså att människor som varit kortvarigt livlösa och sedan åter upplivats, blivit upplivade, de kan ibland berätta att de varit med om saker under tiden som hjärtat stod stilla. Och det har gjorts en hel del undersökningar sedan dess om hur vanligt det där är. Och siffrorna varierar ganska kraftigt beroende lite grann på hur pass stränga kriterier man har för att godkänna sån där upplevelse. Men somliga påstår 20%, andra är uppe i så pass mycket som 60% av de som varit kortvarigt döda har också varit med om något under tiden då kroppen, så att säga, låg livlös. Många brukar ju berätta om att de har gått genom en tunnel och träffat döda anhöriga och ljusgestalter och sånt här. Och det kan ju i och för sig vara rundgång i en slocknande hjärna. Det säger inte så mycket. Men det intressanta är att en del av de som varit kortvarigt döda, de kan berätta att de tittade på när återupplivningen gjordes. De kan efteråt berätta hur det ser ut när man defibrillerar ett flimrande hjärta. Och den som inte har sett det kan knappast gissa hur det ser ut. Det är dramatiskt och det räcker. Och då säger ofta personen att jag befann mig uppe under taket och tittade på. Och sedan när kroppen vaknade till liv så sögs jag in i den. Och här är jag nu. Jag mötte för ganska många år sedan en herre som var med här i församlingen i Smyrna. En distinerad äldre gentleman som berättade att han hade dött under en operation. Det tyckte jag var så intressant. Han var sövd när han dog. Plötsligt stannade hjärtat mitt under operationen. Och de mankade liv i honom. Och hjärtat började slå igen utan att han vaknade. Och sen fortsatte operationen. Så att när han sen låg på eftervaket och försökte pigna till, så kommer kirurgen och säger det att jag vill bara tala om att du dog under operationen. Och då säger han det vet jag, ja, för jag tittade på när ni återupplivade mig. Och det är ju spännande. Han sov före och han sov efter, men han tittar på under tiden. Människan har en ande. Och i denna ande har vi nu ett sinnesorgan. Med det sinnesorganet kan vi känna någonting om varandra och en hel del om Gud. Och det som i denna världen kallas för intuition, det kallas i Bibeln för samvete. Därför att det vi erfar av Gud är ju ganska sällan ord som vi precis kan återge. Jag kan nog bara säga att jag har hört ord ifrån Herren 2 eller 3 gånger i mitt liv. Utan det mesta som vi får ta emot handlar mera om intuitiv klarhet över det ena eller det andra. Frågor som har brottats med länge och så plötsligt så vet man lösningen. Jaha, var kom den ifrån då? Ja, den kom från Gud. Och han kan så att säga ge den åt oss. På ett sådant sätt att vi faktiskt ofta nog inte riktigt kan vara säkra på att det var Herren. Eller om det var jag, eller om det var Herren. Fast det var så underbart så det var nog Herren. Och det är ju liksom det är meningen. Att Herren vill inte att vi ska bli fjärrstyrda robotar. Utan han vill att vi ska växa till och mogna tillsammans med honom. Och då får vi börja öppna våra biblar lite grann. Jag vill börja läsa i Apostlagärningarna 23. Nu är det ju så med Bibel 2000 att den är ju som bekant samvetslös. Det står uppsåt på de flesta ställen där det står samvete i grundtexten. Och det är ju alltså något helt annat. De har ju inte begripit det här som har översatt. Utan jag kommer att läsa ur folkbibeln. Apostlagärningarna 23, två verser från början. Paulus såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid, att det skulle slå Paulus på munnen. Tänk sicken självsäker och otäck karl som kan säga att han har levt hela sitt liv med ett gott samvete. Han som till och med hade ihjäl folk en gång i världen. Kan man säga så? Ja, det kan man. Därför att om Gud har förklarat dig rättfärdig, ska du gå omkring med dåligt samvete då? Väldigt många kristna tror så här att ett gott samvete det är någonting som man kommer fram till genom ett flitigt tjänande och ett uthålligt bibelläsande plus bön dag och natt. Ett gott samvete är den kristnes startkapital. Vi tar det en gång till. Ett gott samvete är den kristnes startkapital. Har Gud förklarat dig rättfärdig, så ska inte samvetet säga något annat. Och det här är svårt. Det tar emot. Du vet, det sitter en liten farisé i var och en av oss. Vi vill gärna förtjäna Guds välbehag. Och att det skulle vara så enkelt, det låter osannolikt på något sätt. Så lätt kan det väl inte vara. Det är för bra för att vara sant. Nej, det är precis så bra så att det är sant. Jag tror att Paulus, när han sa det här, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Så tror jag att han, som den bibelsprängde mannen var, tänkte på Abraham. Så vi kikar i första Mosebok 17 och 1. 17 och 1, första Mosebok. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra in för mig och var fullkomlig. Vandra in för mig och var fullkomlig. Jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete. Nu behöver vi lite grann fundera över vad som egentligen menas med rättfärdighet. Rättfärdig är man när man sprider Guds kärlek i skapelsen. Det är rättfärdighet. Därför det finns ju ingen rättfärdighet som ligger utanför Guds nåd. Det är nåden som är substansen i all rättfärdighet. Det knepiga är bara att när vi tänker på rättfärdighet så tänker vi på perfektionism. Det gäller att vara perfekt. Att alltid göra allting precis korrekt. Ingen minsta lilla fläck, ingen blotta, ingen får säga någonting om mig. Och helst inga anklagelser och inga synpunkter. Utan alla ska liksom tycka att åh, en sån fantastisk människa. Det är inte rättfärdighet. Om du skulle kunna bli så perfekt så skulle ju alla tycka illa om dig. Och du skulle ju absolut inte kunna sprida Guds nåd. Nåd, nåd, nåd. Perfektionism och rättfärdighet är inte samma sak. Och det är väldigt viktigt därför att vi tänker oss raggarkungen kommer in och är med på ett väckelsemöte och så kommer han gråtande fram och böjer knä här och får ta emot syndernas förlåtelse och blir andedöpt och profeterande och glad så går han ut genom dörren och sjunger och skrattar. Sen kommer han tillbaka 14 dagar senare och ser lite moloken ut. För han hade tänkt att nu skulle han leva ett perfekt liv, för nu hade han ju blivit frälst. Och så upptäckte han att han hade fortfarande en kamp emot synden i sitt liv. Och så undrar han, vad var det för frälsning? Vad var det för rättfärdighet? Och det har väl hänt med oss lite till mans. Man behöver ju inte vara raggarkung, menar jag. Utan det har väl hänt att man har sett sig i spegeln ibland. Och tänkt att, ja, tänk om allt vore så bra som det ser ut att vara. Det skulle inte vara så dumt. Men nu är det ju dessvärre inte så, därför har jag dåligt samvete och det bör jag naturligtvis ha med all rätt. Så nu har jag det. När Gud förklarar dig rättfärdig så gör han sig inga illusioner om att vi skulle vara perfekta. Tvärtom, han låter oss på ett sätt finnas kvar i det operfekta. Och det finns en ganska märklig förklaring till det. När ormen frestar Adam och Eva, eller Eva var det väl som blev frestad i första hand, så säger han så här att ni kan bli som Gud om ni äter av den förbjudna frukten. Och det var väl väldigt fint att bli som Gud. Det är ju det vi önskar allihopa, eller är det inte det? Jo, det är det ju. Frågan är bara hur det ska gå till. Därför att kunskapens träd innebär ju att man tänker sig att ja, jag tar in lite kunskap så klarar jag det här på egen hand. Då blir jag rättfärdig. Det är det vi kallar egen rättfärdighet. Jag har blivit alldeles själv. Jag ansträngde mig lite grann. Och se där, så gick det bra. Ni har väl beundrat mig tillräckligt? För det är ju det vi önskar oss, tillbedjan av människor. Hur ska ni kunna tro, säger Jesus, ni som tar emot ära av varandra? Och inte söker den ära som kommer från den enda guden. Alltså, Gud vill ha oss lagom operfekta. Men som en kanal för hans nåd. Och det är liksom i detta knepiga mellantillstånd som vi är satta att leva så länge vi är här. Och därför så behöver vi också fortlöpande, också som lärjungar, be om förlåtelse, rena oss i Herrens blod, på olika sätt ändå bekänna vårt behov av nåd. Inte bara av kärlek utan av nåd.